Hej och välkomna till Ledarperspektiv, förmodligen en av världens mest farligaste poddar med tanke på att Simon Lindberg är en del av programmet. Detta är vårt 17:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weideland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare och en av världens farligaste män, Simon Lindberg. Hej, hej!
Hallå, hallå!
Hur känns det att ha fått den utmärkelsen? Men det känns bra, antar jag.
Ja, men det känns bra. Vi kommer ju prata om det längre fram här lite mer, vet jag. Men...
Mm. Ja, nej men precis. Ni får hålla lite tås en liten stund så ska jag prata lite grann om... Ja, året helt enkelt. Vi har ju för några veckor sedan lämnat år 2020 och vi har nu gått in i 2021. Du, Lindberg, har ju summerat året i skrift. Jag har också summerat året i skrift på Nordisk Radio åtminstone. Du har gjort ett tal och jag har också gjort ett tal som jag höll i nästa två. Jag tänker här inte orda för mycket om motståndsrörelsens kampår utan jag hänvisar då istället till Simon Lindbergs artiklar. Kampåret 2020 och Simon Lindbergs nyårstal som finns publicerade på motståndsrörelsen.se. Väldigt läsvärda, rekommenderas. Här vill jag istället gå in lite mer på det förändrade världsläget under 2020 och vad vi förmodligen kan vänta oss under 2021. 2020 har varit det överlägset mest absurda år jag någonsin har levat. Och då har jag ändå levt i 42 år faktiskt, så att det har varit ett väldigt absurt och konstigt år. För det första då så har ju befolkningarna i stort sett varit satt i karantän under nästan hela året. Och vidare då så har ju nätcensuren nått höjder som vi aldrig tidigare sett. Vi har då Donald Trump, folkvald president i kanske världens mäktigaste land. Ett land som står som ett slags ideal i mångt och mycket för oss andra i västvärlden. Och han har då berövats alla möjligheter att kommunicera med de 74 miljoner människor som röstade på honom. Big Tech berövade honom Twitter och när han begav sig till Parler så stängde Big Tech ner deras server. Han har bannats på Facebook, Snapchat, Spotify. Jag visste inte ens att han hade det. Men ja, överallt. Och han har även förlorat bankkonton så även bankerna har gett sig in. I det här. Och det här är ju saker som har hänt oss redan. Så det är inget nytt för oss. Och anledningen till att jag tar upp att det sker mot Donald Trump. Är för att visa att inte ens en folkvald president. I kanske då världens mäktigaste land. Undkommer Big Techs oerhörda makt. Och destruktiva inflytande över världen. Och det är också den signalen som man vill sända. Se vad vi gör med denna folkvalda president. Vad kan inte vi göra mot dig? Jag tror inte alls att det här är planerat. För jag tror inte att mainstream media och big tech vill blotta sig som de nu har gjort i onödan. Jag tror att anledningen är vild panik. Men också för att allt fler, även utan Donald Trump, vaknar upp och vill bekämpa globalisternas tyranni. Därför måste de stoppas och därav det maktspråk som man nu visar upp. Nordiska motståndsrörelsen drabbas som vanligt. Två av våra radioprogram har bannats den senaste tiden. Rör sig om Landsmän och nu senast Mer än ord. De återfinns nu på PeerTube. Avsnitt av Nordic Frontier och Leadership Perspective har tagits bort. Det är ju såklart bara en tidsfråga innan möjligheten att lyssna på ledarperspektiv på Spreaker. Också det tas bort. Samtidigt som vi har drabbats har också aktörer som SvebTV och Fria Tider blivit av med sina bankkonton. Precis som vi blev för några år sedan. Och SvebTV har också showats från YouTube. Det här är alltså aktörer som alltid har skrattat lite åt sådana som oss. Som anser att vi har varit alldeles för otaktiska. Som angripit vår nationalsocialistiska världsåskådningen. Och motståndsrörelsens radikalism i syfte att plocka billiga poänger så att de ska kunna fortsätta åtnjuta fördelar som vi har saknat. Men nu är de fördelarna borta även för dem. Precis som vi varnade dem för. Men kanske förgäves. Det återstår att se om allt det här fortsätter under 2021. Eller om censuren återgår till vad man skulle kunna kalla för normalläge. Men även om läget stabiliseras något. Så är det nog väldigt många som har fått sig en väckarklocka. Trumps 74 miljoner väljare, SvebTVs följare, Fria Tiders läsare och alla vi andra som också utsätts för censur eller de människor som bevittnar censuren. Lika sannolikt är att detta fortsätter och kanske även eskalerar, och då har vi ju en verklig polarisering mellan de fria folken på ena sidan och globalistiska tyranner med våra inhemska förrädare på den andra sidan. Och då på grund av hur världsläget dramatiskt förändras så vill jag påstå att nu finns det betydligt färre befogade anledningar, om de någonsin har existerat, att stillatigande stå vid sidan om. Antingen har vi nu kommit in i en slags slutfas i vår kamp för överlevnad där tyrannerna berövar oss alla möjligheter att torgföra våra åsikter via plattformar som de själva kontrollerar, såsom internet i sig, eller att göra det på gator och torg i den fysiska världen där det fortfarande råder restriktioner och man inte får gå ut på samma sätt. Och då måste vi kämpa för vår frihet om vi inte alla ska bli slavar. Eller att det visar sig att tyrannerna agerat i vild panik. Och att konsekvensen då blir att maktbalansen förändras. Att de miljarder dollar som sociala medieföretagen förlorat bara på dagar och veckor, att det är bara början. Att mer yttrandefrihetsvänliga alternativ konkurrerar ut dem på sikt. Eller att länder faktiskt börjar lagstifta mot dem. I så fall innebär det att vi börjar få momentum. Och även där behövs fler människor som dagligen förfäktar vår sak gentemot dem. Och det jag vill säga är att tiden för att vela och tveka är över. Det är dags att agera. Att organisera dig. Dra ditt strå till stacken. Du kan göra anonymt. Du kan bli en aktiv del av motståndet. Eller du kan skicka in pengar. Huvudsaken att du gör något. För om du inte gör det nu så är du en del av problemet. Och vill jag hävda på samma sida som de som förrått vårt folk och vår ras. Det var vad jag ville säga om detta.
Mm. En intressant tanke jag fick när du sa det du sa. Du pratade om att de har skrattat lite åt oss innan och så vidare. En annan sak i det här så är ju också det du nämner med gatukampen. Även där så har ju vissa skrattat och fnyst åt oss att det är så föråldrat sätt att nå ut med sitt budskap. Men nu kan det ju faktiskt vara så här framöver att det är det enda sättet att nå ut med vårt budskap. Och då, ja, vi ser hur mycket de skrattar när vi redan har en inövad struktur för det och behärskar talets makt. Som vi har nämnt här förut, att vi har väldigt många duktiga talare och väldigt vana på att finnas på gator och torg och så vidare.
Mm. Jag stötte faktiskt på i en annan radio här i dagarna ett av de värsta angreppen någonsin, tror jag, på demonstrationer och gatukamp som jag någonsin har hört. Jag antar att du känner till i alla fall, jag vet inte om du har lyssnat, men känner till att det finns ett sådant radioprogram. Men du har helt rätt i alla fall att där har ju vi definitivt stora fördelar på det sätt vi är strukturerade.
Precis. Jag kanske har hört talas om det där radioprogrammet, även om jag inte har lyssnat på det själv.
Jag tänkte faktiskt ta upp det här, men jag fokuserade på det här istället.
Ja. Men då får det väl bli en cliffhanger typ vid något annat tillfälle.
Ja, men precis.
Mm. Nej, men det är som så ofta intressanta tider vi lever i, helt klart.
Ja, verkligen intressanta tider, och som alltid så kommer motståndsrörelsen gå i frontlinjen för vår sak.
Absolut.
Därmed så går vi även vidare i programmet och då har vi kommit till Lindbergs betraktelse.
Jajamän, och då har vi ju det sköna ibland med ledarperspektiv att det kan gå från något så här allvarligt som din introduktion och det som kanske fortsätter ska bli till en lättsam betraktelse. Jag ska denna gång ge en mycket lättsam betraktelse i form av 3 filmtips till alla nu i vinterkylan. Om ni kommer åt de här från alla plattformar ni är censurerade på. Men någonstans kan ni väl finna dem. Och de flesta filmer som kommer nu för tiden, och det är egentligen oavsett om de kommer från Hollywood eller Netflix eller svensk film för den delen, så är det ju propagandamaskiner. De är ju proppfyllda av både rasblandnings- och HBTQ-propaganda och ja, allt vad de är. Och därför så tänker jag att ja, men 3 ska jag lämna i varje fall på någonting annat som sticker ut positivt. Och det första tipset, det gäller spelfilmen Richard Jewell som kom ut under 2020 och har regisserats av Clint Eastwood. Och Richard Jewell är en film baserad på en sann historia om en säkerhetsvakt som först hyllas som en hjälte då han upptäcker en väska innehållande en bomb på en konsert med massvis av människor, och således lyckas han hindra då att hundratals människor dör och skadas av den här bomben. Men snart så kommer han istället att bli FBIs huvudmisstänkte att vara den som har placerat dit bomben, och att han alltså har gjort så för att alltså medvetet då bli utmålad som hjälten som räddar alla. Och med medias drev kring det här då, media då som helt och hållet ställer sig okritiskt på FBIs sida, så blir han väldigt snabbt en av USAs mest ökända och hatade personer. Och jag ska inte berätta mer om handlingen än så för de som inte har sett filmen, men det är en mycket systemkritisk film som visar på hur både media och FBI missbrukar den stora makten de har. Och filmen rör upp känslor och den ger vatten på kvarn åt ens hat för etablissemanget, och därför så rekommenderas den starkt. En ännu bättre film som jag tänkte prata om i ledarperspektiv för ganska länge sedan nu, men som jag då valde att undvika för att Per Öberg, han kuppade mig och pratade om filmen i Radio Nordfront istället efter att han och jag hade diskuterat den. Det är filmen Captain Fantastic med dansken Viggo Mortensen i huvudrollen. Och Captain Fantastic handlar om en kommunistisk man som lever helt off-grid utanför systemet och utan modern teknologi med sina 6. Så det är hemskolning, det är fysisk träning, det är överlevnad i vildmarken och så vidare. Men sen då så är det en begravning som tvingar honom att lämna vildmarken med sina barn, och det leder då till diverse sammandrabbningar med det kapitalistiska samhället. Också det här är en systemkritisk och känslosam historia som jag rekommenderar varmt. Och nu kanske någon då tycker det är konstigt att jag rekommenderar en film om en kommunist, och även om de i filmen faktiskt hyllar till exempel juden Noam Chomsky, så finner jag ändå tillräckligt stor sympati och tillräckligt många gemensamma nämnare med denna familj för att jag ändå ska tycka att det blir riktigt, riktigt intressant. Tillsammans mot systemet, helt enkelt. Och sen det tredje och absolut bästa filmtipset är egentligen en miniserie. Också den baserad på en verklig händelse, precis som den första filmen jag nämnde. Och den här miniserien heter The Siege at Ruby Ridge. Och det är en modern klassiker egentligen. Den kom ut 1996. Och om man som nationell inte har sett den så borde man verkligen göra det. Serien handlar om den identitetskristna och nationella familjen Weaver. Fadern då, Randy Weaver, han missar ett rättegångsdatum och familjen belägras och ser dem era i sin gård uppe i bergen. varvid 400 federala agenter sätts in för att gripa honom från hans hem då. Och klarar man att se den här miniserien utan att bli känslomässigt berörd, så skulle jag vilja säga att man närmast är någon slags psykopat. Och det är också en film eller serie då som får en att bli rejält arg på systemet. Och det är ju aldrig fel att piska på den ilskan lite. Och som kuriosa till den filmen så kan det också för övrigt nämnas att en hyfsat bra låt har skrivits om familjen Weaver av artisten Carl Klang som heter Wheresoever Eagles Gather. Men tre tips på filmer där den gemensamma nämnaren är att de är systemkritiska allihopa får bli detta avsnitts lättsamma betraktelse. Richard Jewell, Captain Fantastic och The Siege at Ruby Ridge. Och har ni som lyssnar fler tips på välgjorda politiskt inkorrekta filmer som berör, så får ni mer än gärna posta det i kommentarsfältet. Det var det.
Mm. Jag noterade att du ursäktade dig där innan, och det brukar jag också göra. Men alltså när man nämner att man sett den filmen, och det kanske är Hollywood-produktion och sådär. Men det finns ju faktiskt guldkorn, men man måste vara väldigt noggrann när man letar efter dem. Faktiskt, för att 99,9% är ju ren skit.
Jo, jag skulle säga även guldkornen kan ju innehålla någon liten del i filmen som man stör sig på, eller någon liten, men det får man liksom, man får ta det i det stora hela.
Absolut. Nej, men man får vara noggrann med vad man tittar efter och sådär, och ja.
Istället för att man ska behöva ta sig igenom 100 rasblandningsfilmer då, så kan det ju vara bra med lite tips som här.
Ja, men precis. Ja, nej, men spännande. Då går vi vidare till påståendet. Och sen senaste avsnittet av Ledarperspektiv så har du ju som sagt då blivit utnämnd till en av världens farligaste människor. Även om det har tagits upp i skriftform av dig själv på motståndsrörelsen.se. Och du har medverkat och pratat om det i både Radio Nordfront och Nordic Frontier. Så är det tillräckligt uppseendeväckande och stort nog för att vi också ska ge det utrymme här. Påståendet du får bemöta den här gången blir därför följande från Expressens artikel rörande detta ämne. Jag citerar. Det är den ideella oberoende tankesmedjan och researchinstitutet Counter Extremism Project, CEP, som sammanställt listan över vad de beskriver som världens 20 farligaste extremister. På listan finns radikala islamister, nazister och ledare för extrema ytterlighetsrörelser världen över. Det utgör enligt CEP ett stort hot mot internationell säkerhet. Och ett svenskt namn finns som nummer 17 på listan. Nazistiska Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. De här personerna har potential att utgöra det största hotet mot världen de närmaste åren, säger Ivor Roberts, tidigare chef för arbetet mot terrorism vid brittiska utrikesdepartementet, till The Sun. Slutcitat. Ja, varsågod.
Ja, detta var verkligen ett spektakulärt vis av våra fiender att inleda 2021 på, kan man väl säga, med den här artikeln. Det sätter kanske lite ribban för vilka smutskastningskampanjer de ämnar att rikta mot oss under året, tänker jag. Eftersom att du också hade en liten tankeställare om vad som kommer hända under det kommande året, så lämnar jag den så. Att kanske är det här bara början, vi får väl se. Men det är såklart för det första fullständigt absurt att placera mig på en sån här lista tillsammans med IS-terrorister och företrädare för militanta islamistorganisationer. Jag menar, Nordiska motståndsrörelsen är en legal och civil motståndsrörelse. Vi ställer till och med upp i val. Vi har ett registrerat parti. Och jag som person, jag är en helt öppen, helt offentlig person. Jag har familj, jag har arbete och jag har faktiskt aldrig ens suttit i fängelse. Så i jämförelse så blir det ju ganska intressant.
Och du bor inte i en grotta?
Nej, inte det heller. Och samtidigt så är det här ju också en värdemätare kring hur mycket systemet faktiskt fruktar oss. Och det är ett erkännande kring att vi verkligen ger globalisterna kalla kårar med vår verksamhet. De är uppenbart livrädda för vår tillväxtpotential. För som de också säger här så är det ju alltså inte så att de nödvändigtvis ser mig som en av världens farligaste personer baserat på vem jag är idag. Utan det är baserat på att jag är en av dem som kommer att utgöra det största hotet mot världen de närmsta åren som kommer skall. Så de fruktar alltså och förutspår att nordiska motståndsrörelsen kommer bli en verklig maktfaktor de kommande åren. Och i denna aspekt så hoppas jag ju såklart verkligen att de har rätt. En fara för världen som sådan eller mina medmänniskor, det kommer jag ju såklart aldrig någonsin att bli. Men en fara för det rådande systemet som faktiskt vill utrota vårt folk. En fara för de globalister som sett till att vi har hamnat där vi är. Och en fara för de folkförrädare som springer dessa parasiters ärenden för egen vinning. Det är något jag både verkligen vill och hoppas att jag kan vara. Och det är faktiskt det högsta målet jag har här i livet att bli. Och således så är det också en av de finaste utmärkelserna jag någonsin har fått i mitt liv. Det här är någonting jag verkligen är stolt över. Det här är någonstans ett kvitto på min livsgärning hittills så att den har varit betydelsefull. Det är så jag väljer att se det i varje fall. Och som jag skrev i min artikel då på motståndsrörelsen.se, Nordens farligaste man har ordet, så skrev jag att med blott ord och propaganda kunna ses som farlig för systemet i samma klass som IS terrorattacker eller Hezbollahs missiler. Givetvis en hedersutmärkelse som få. Att utan att på något vis vara inblandad i någon människas död rankas som den farligaste personen i hela Norden, en av de farligaste i Europa och en av de 20 farligaste i hela världen kan rent av klassas som något astronomiskt. Sen såklart så måste jag väl också tillägga att samtidigt som jag gör de här konstateranden som jag har gjort så är det också viktigt att komma ihåg att det här är inte bara en helt opartisk artikel där de förmedlar sina känslor, utan det här är ju också en propagandakupp av den smutsigaste sort. Genom att sammanlänka oss med IS och Al-Qaida så försöker man såklart legitimera och lobba för att vi ska bli terrorklassade och sedermera att vi ska bli förbjudna. Lika mycket som de fruktar oss, lika hårt kämpar de såklart med näbbar och klor för att förhindra sitt förutseende i den här artikeln från att bli verklighet. De tror alltså att vi kommer växa. De ser en enorm tillväxtpotential i oss. De förstår nationalsocialismens ojämförbara styrka när det kommer till att resa folket mot dem. Men det innebär också såklart att de kommer göra allt de kan för att förhindra detta. De kommer göra allt de kan för att inte få rätt i det de skriver i den här artikeln. Och en del i det arbetet, det är givetvis att skriva den artikeln de har gjort, publicera den. En annan kanske obetydlig del, men det är ju till exempel som Expressen gör här när de hjälper till genom att, ja, du kunde inte ens hålla dig för skratt när du läste upp det, men den ideella oberoende tankesmedja. Alltså, ja. Och då hjälper ju Expressen till att legitimera de här som någon form av opartiska människor som bara ställer ihop den här listan för att snälla och trevliga. De har liksom inget syfte med det här, men det har de ju givetvis.
Likaså Expressen, såklart.
Precis, precis. Men ja, ni som tvivlar på Nordiska motståndsrörelsens potential, ni borde ändå se det här. Även om det här är en propagandaartikel så ligger det ju ändå en sanning i det. Det finns en anledning till att den här propagandaartikeln publiceras och sprids som den gör. Och ni borde se det här som ett bevis för att mycket vi gör är faktiskt jäkligt rätt att göra. Ni borde se det som ett bevis på att vi är helt klart på rätt väg. lika hårt som de kämpar för att förhindra att vi växer och kommer att kämpa i framtiden för att förhindra vår tillväxt. Lika hårt borde också du som lyssnar på detta kämpa för att hjälpa oss framåt. Och jag är lite inne på samma sak som du var i din inledning. Jag menar, se det här någonstans. Någonstans måste vi hamna där, och varför inte se det nu som att det här är ett ödesdigert vägskifte. Antingen så tiger du, och genom att tiga så hjälper du dem. Eller så reser du dig upp och slår tillbaka tillsammans med oss och hjälper oss. Hjälper dig själv. Hjälper ditt folk. Det är vi eller dem. Det är polarisering, precis som du pratade om i inledningen. Och det är ditt val om du väljer vår sida genom handling eller om du väljer deras sida genom passivitet. Och för dig då som sympatiserar med våra åsikter men som av någon grund letar efter andra alternativ. Varför tror du just att det är Nordiska motståndsrörelsen och inte något av de andra alternativ som finns i Sverige och Norden som hängs ut på detta vis? Givetvis för att de vet att vår modell har som störst möjlighet att verkligen göra skillnad. Det är nationalsocialistisk gatukamp de fruktar. Inte lika mycket fikanationalism, inte lika mycket nätverkande. Inte lika mycket träningssektorism, inte lika mycket parlamentarisk mellanmjölksnationalism. De fruktar nationalsocialistisk gatuaktivism. Vi har lagt grunden. Grunden får dem att skaka av rädsla. Hjälp oss att visa den här självutnämnda eliten att det är med all rätt de fruktar oss. Följ Nordens farligaste man och anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen redan idag.
Bra, bra. Väl talat. Jag har inget att tillägga, så jag går faktiskt vidare.
Mm.
Vi ska prata om motivet till vår kamp, och det är väl lite grann besläktat till det vi nyss har pratat om.
Det brukar ju vara så med påståendet eller den ideologiska taktiska frågan.
Ja, det enda som brukar kunna skilja sig ibland i introduktion och filmtips.
Precis.
Kan vara lite grann som natt och dag och sådär. Vi som är högaktiva och offentliga i motståndsrörelsen, vi riskerar ju att utstå en hel del repressalier med anledning av vårt engagemang. Att bli uthängd och svartmålad i media som du nu har blivit är ju en sak av många. Stereotypen av en så kallad nazist är att vi drivs av hat. Att vi rent av är ondskefulla människor och psykopater. Skulle du vilja säga att den här stereotypen överensstämmer med verkligheten? Eller vad är det för känslor och övergripande synsätt som får oss att göra det vi gör trots repressalierna som vi får motstå?
Det som får oss att göra det vi gör och det som också får oss att kunna motstå alla repressalier i världen, det är ju uteslutande kärleken till vårt folk och en önskan om att skapa en bättre värld för våra barn och för kommande generationer. Vi är inga ondskefulla eller elaka människor, utan tvärtom så är vi självuppoffrande altruister. Och det gör vi till 100% för att vi önskar göra världen till en vackrare plats som fortfarande bebos av fria, vita människor med kontroll över sitt eget öde. Och det är faktiskt en ganska viktig sak att få ut till folk. Få ut även till de som inte sympatiserar med oss. Så att även om inte du håller med om det vi står för, även om du tror att världen vore bättre utan biologisk mångfald, även om du tycker att världen hade varit trevligare om det bara fanns en enda utblandad människoras med en och samma kapitalistiska McDonald's-kultur och ett avkönat tredje kön, så betyder inte det att vi kämpar för motsatsen till detta på grund av ondska. Vi gör det vi gör för att vi är godhjärtade människor som vill väl. Och på samma vis, och kanske då lite besläktat till min mitt filmtips också, så har jag faktiskt respekt för de som kämpar för en kommunistisk värld, för ett världskalifat eller för anarkokapitalism, så länge de för den kampen på altruistiskt maner. Alltså för att de verkligen har försökt sätta sig in i hur världen fungerar. De har dragit slutsatser av det de har kommit fram till. Och de gör inte det de gör för sig själva för att de ska gynnas av det, utan för att det är i den utopin de verkligen tror skulle vara bäst för planeten och hela mänskligheten. En sån människa har jag respekt för, även om den människan inte är nationalsocialist. Men på samma vis så har jag väldigt lite respekt för de som försöker bekämpa oss nazister utan att ha en aning om vad vi egentligen vill åstadkomma och varför vi vill åstadkomma det. Utan bara bekämpar oss för att de lydigt efterapar det som de styrande vill att du ska tycka och tänka. Jag har med andra ord stor respekt för vargar, oavsett vilken klädsel de här vargarna bär. Och desto mindre respekt för får eller NPC. Men man blir inte nationalsocialist för att man har hjärntvättats till det. Man blir inte nationalsocialist för att medierna har propagerat för det. För att man får lära sig om nationalsocialismens positiva aspekter i skolan. Eller för att kändisar pratar om det i intervjuer i tv. Man engagerar sig inte nationalsocialistiskt för att man ska få fördelar av det i sin karriär. Eller rent materiellt eller på något annat vis. Utan man kan bara bli nationalsocialist om man faktiskt sätter sig in i vad den här tabubelagda världsåskådningen verkligen innebär. Samt om man faktiskt förstår vilka det är som styr världen bakom kulisserna och förstår vad de vill åstadkomma med sin makt. Man blir nationalsocialist för att man älskar naturen i all sin magnifika skapelse. För att man högaktar sitt eget folk. Och för att man förstår att nationalsocialismen är det enda verkligt hållbara alternativet till den rådande världsordningen. Det enda realistiska alternativet till den sammansmältning av kapitalism och marxism som kontrollerar planeten idag. Nationalsocialismen är den enda världsåskådning som har kraft nog att kunna krossa sionismen en gång för alla. Man engagerar sig bara nationalsocialistiskt för att man är raka motsatsen till en egoist. För att man förstår att mitt liv här och nu i det större perspektivet är totalt betydelselöst. Och att om jag inte offrar mig själv och min bekvämlighet idag så kommer världen som vi känner den att gå under. Och det kommer inte bara drabba mig själv, det kommer inte bara drabba mina närmaste, det kommer drabba hela mitt folk, det kommer drabba hela världen. Så som vi känner den idag. Som nationalsocialist kämpar jag absolut för mig själv, absolut för min familj, men också för alla andra nordiska familjer. Och det inklusive de nordiska familjerna som består av NPC:er, eller till och med inklusive de nordiska familjerna som hyser antirasister. Jag kämpar för naturen och för hela mänskligheten mot de enorma krafter som försöker förgöra densamma av egocentriska eller etnocentriska motiv. Jag kämpar mot imperialism, översitteri och mörker, för frihet, rätt och ljus. Det är mina motiv.
Mm. Så det är alltså tydligt inte människor som är fulla av hat som utgör motståndsrörelsens medlemskader då?
Jo, det är det faktiskt. Ska jag dra en tvärvändning på det här?
Spännande.
Motståndsrörelsens medlemmar, de är med största sannolikhet sprängfyllda av hat. Och jag menar på att inte det är något motsatsförhållande till den gränslösa kärlek och altruism som jag precis beskrivit. Som är motivet till vår kamp, utan tvärtom så är det en förutsättning. För utan kärlek så finns inte hat. Utan hat finns inte kärlek. Det är yin och yang, om du så vill och vill vara lite mångkulturell. Hat är ju en fullt naturlig känsla, men det är en känsla som också helt naturligt grundar sig i kärlek. För om du innerligt älskar något eller någon, så hatar du också lika innerligt allt och alla som kommer i vägen för den eller det du älskar. Om du är totalt oförmögen att känna hat, om du är någon form av hippie som påstår dig att du älskar minsann allt och alla, hela världen har din kärlek, då är ju egentligen sanningen att du faktiskt inte älskar någon eller något alls. För jag menar, om du älskar din fru, då hatar du ju såklart den som försöker förstöra relationen mellan dig och din fru. Om du älskar din dotter, så hatar du också den som skulle försöka förgripa sig på din dotter. Om du älskar naturen, så hatar du dem som försöker förgöra naturen. Om du älskar ditt folk, så hatar du dem som försöker förgöra ditt folk. Så motståndsrörelsens medlemmar, de är i högsta grad kärleksfulla människor. Alltså är de också sprängfyllda av hat. Kärlek till naturen och vårt folk, och hat mot alla som försöker förgöra naturen och vårt folk.
Överlag så tycker jag att, jag menar inte att vi är känslomänniskor på något sätt, men vi är mycket mer i kontakt med hat, kärlek. Jag tycker att i vår kamratskap så finns det en genuin glädje som jag tror inte finns hos vanliga svenssons, utan det är mycket liksom vad man skulle kunna kalla för flabbanda. Så de garvar åt allting liksom hela tiden, men egentligen så mår de ganska dåligt. Jag tror att problemet med svenssons och NPC:er, som du säger, det är att de är inte i kontakt med de här känslorna. De borde hata mycket mer och älska mer också, för den delen.
Jo, men precis. Man måste ju vara ganska avtrubbad för att inte reagera på allt det som sker. Och det är väl också, eller det är ju också såklart en del i den kapitalistiska världsordningen, i materialismen, att du ska avtrubbas, att du inte ska tänka så mycket på känslor, utan du ska bry dig snarare om den senaste telefonmodellen eller finaste bilen eller vad du nu kan ha. Det blir ju som ett motsatsförhållande till känslospektrat.
Mm. Absolut. Men hur är det då med rasfrämmande invandrare exempelvis? De är inte per automatik aktiva i sitt förgörande av naturen eller vårt folk. Eller de behöver nödvändigtvis inte vara det åtminstone. Utan de är snarare brickor i spelet. Menar du att du inte känner hat gentemot dessa?
Så det är korrekt. Jag hatar inte rasfrämlingar som individer bara för att de är de är och för att de befinner sig i Norden. Jag hatar däremot massinvandring som fenomen. Och det är då för att den massinvandringen i längden hotar att biologiskt utrota vårt folk. Och i det kortsiktiga åtminstone att tränga undan och försvaga vårt folk. Så egentligen först när en rasfrämling väljer att aktivt förgripa sig på vårt folk eller aktivt börja bekämpa oss, då börjar jag hata denna individ. För då går den personen emellan det jag älskar, alltså mitt folk. Men innan dess så är det just som du sa en bricka i spelet det handlar om. En bricka som världens härskare försöker använda sig av för att bekriga vårt folk. Globalisterna använder ju invandrarna som verktyg i kampen för att förgöra oss. Men brickan i sig, alltså rasfrämlingen själv, alltså egentligen så kan man väl inte klandra dem. De har ju oftast blivit hitlockade med löften om ett enklare och bättre liv. Ett tryggare liv för sig själv och kanske för sin familj. Och hur kan man hata någon egentligen bara för att den väljer denna väg? Visst så självklart kunde man önskat att de kanske istället hade stannat kvar och kämpat i sina egna länder i vissa fall. Men inte kan man hata någon människa bara för att den gör det den tror är bäst för sin familj. Många rasfrämlingar har ju faktiskt inte heller ens själva gjort valet att flytta hit, utan det är ju val som i många fall deras föräldrar eller farföräldrar till och med har gjort. Men det finns en väldigt bra liknelse faktiskt som jag kommer att tänka på, och jag har för mig att jag har tagit upp den tidigare i ledarperspektiv, eventuellt när vi pratade om muslimer kontra sionister. Men den liknelsen lyder ungefär så här i varje fall. Att om du har 10 stycken får instängda i en hage. Och så när du går och lägger dig för natten, då kommer det någon och öppnar hagen. Så att ett rovdjur kan ta sig in och äta upp ett av dina får. Är det då rovdjuret i sig som tar chansen att smita in? Eller är det personen som öppnade hagen och släppte in rovdjuret som du faktiskt bör fokusera på att bekämpa? Absolut så är det ju på sin plats att försvara dina får om du har möjlighet att mota bort rovdjuret där och då, om du tar det på bar gärning så att säga. Men framförallt så är det ju den öppnade hagen du bör fokusera på, så att den som öppnade hagen inte gör det igen. För om du bara skulle koncentrera dig på att mota bort rovdjuret, så kommer ju den som öppnade hagen att kunna göra samma sak igen och igen och igen, natt efter natt efter natt. Och likväl så kommer då dina får vara borta förr eller senare. Du kan liksom inte vakta dygnet runt. Någon gång måste du också vila eller göra någonting annat. Och är det då de som öppnar våra gränser på vid gavel, de som världen över sprider ut, kom till norra Europa, där har du paradiset. Eller är det de som faktiskt tar chansen och smiter in, de du borde fokusera på i kampen? Nordiska motståndsrörelsen kommer alltid att sparka uppåt. Vi kommer alltid rikta vår ägg mot de som öppnar vår nation på vid gavel. Men sen givetvis så förhindrar inte det att vi också andra gånger kan slå hårt mot dem som ger sig på vårt folk. Även utav de här som blir insläppta. Men jag hatar ingen människa enkom på grund av vilket blod som flyter i dennes venor. Men jag kommer att göra allt som står i min makt för att se till att den människan inte utgör ett hot mot mitt eget folk. Och därav så verkar jag för segregering genom repatriering. Att den som öppnat gränserna görs maktlös och att sen gränserna förblir stängda. För det är så jag säkrar överlevnaden för mitt eget folk.
Mm. Betyder det här att rasfrämlingar som befinner sig i Norden faktiskt till och med ska kunna vara delaktiga i vår kamp?
Absolut gör det där. Vi har ju faktiskt rasfrämmande stödmedlemmar till motståndsrörelsen idag. Och vissa av de här har gjort större nytta för kampen än vissa av de folkkamrater som är engagerade. De har gjort betydligt större nytta än de folkkamrater som inte är engagerade i kampen i varje fall. Det kan helt uteslutande sägas. Och jag menar, förstår man vilka det är som kontrollerar världen? Och förstår man att de har mycket ondskefulla planer som kommer beröra all världens folk, så givetvis borde man också göra allt som står i ens makt för att bekämpa dessa. Det är givetvis oavsett om man är vit eller inte vit. Befinner man sig som rasfrämling i Norden, så borde det ligga i ens intresse att någon gång kunna flytta hem till sina förfäders land igen, där man faktiskt hör hemma. Och för att det ska vara möjligt under trygga förhållanden, så måste vi kanske hjälpas åt att bekämpa sionismen som har skapat oroligheterna i hemlandet många gånger. Och det här med repatriering, det är ju för övrigt inte heller något elakt eller ondskefullt ord. Repatriering är latin och betyder åter till fäderneslandet. Alltså något ganska vackert egentligen. Så alla rasfrämlingar i Norden, de borde således förespråka en trygg repatriering, och de borde hjälpa till i kampen för att vi ska kunna åstadkomma det tillsammans. Och som ett litet tillägg så kan det väl också nämnas att Nordiska motståndsrörelsen mer än gärna samarbetar med organisationer oavsett var de är ifrån i världen i kampen, i den gemensamma kampen mot de som härskar i världen.
Mm. Om vi bortser från kärlek och hat och titta på det lite mer praktiskt, vad är det som motiverar dig i vardagen?
Det första jag kommer att tänka på, men det går väl in lite grann på kärlek eller vad man ska säga såklart, men jag nämner det ändå. Men det allra första jag tänker på, det är ju mina egna barn såklart. Alltså som god förälder så gör man ju allt man kan för sina barn. Och vetskapen om att ifall jag någon gång skulle avsluta mitt nationella engagemang, då skulle jag ju också upphöra med att vara en god förälder genom att jag inte längre skulle göra allt jag kan för mina barn. Det är definitivt en väldigt, väldigt stor motivation. Att vad för något som än kommer i ens väg, så gör man allt man kan för sina barn. Vad som än kommer i min väg, så kommer jag fortsätta kämpa för att skapa en bättre framtid åt mina barn och deras efterkommande. Men ska vi inte se det så stort, utan försöka hålla det mer vardagligt, mer jordnära, så skulle jag väl framförallt säga att jag motiveras av mina kamrater och av sympatiska människor runt omkring mig som kanske ännu inte är engagerade i kampen, men som ändå hjälper till på de vis de kan eller känner att de är mogna för just nu. Jag blir till exempel väldigt motiverad av bra aktioner när jag ser att kamrater någonstans i Norden har utfört en aktion som jag känner, jäklar vad bra. Det motiverar mig otroligt mycket. Jag blir väldigt motiverad av när kamrater uppvisar sann offervilja. Jag blir motiverad av insikten kring vilka fantastiska människor mina kamrater är när de åstadkommer något riktigt bra. När de uppvisar sann folkgemenskap och ställer upp. Det behöver inte vara för mig, det kan vara för någon annan kamrat eller någon annan människa de ställer upp. Det blir jag motiverad utav. Eller ibland kanske bara genom att jag har en diskussion med en kamrat som bara, jag bara blir påmind just där och då under diskussionen om att jäkla vilken genuint bra människa detta är som står framför mig. Det blir jag väldigt motiverad utav. Sen blir jag också extremt motiverad av att få se människor växa och bli bättre versioner av sig själva genom vår kamp som vi har pratat mycket om här tidigare i ledarperspektiv. Alltså genom individer som omfamnar nationalsocialismen och som blir bättre versioner av sig själva genom kampen och genom omfamnandet av vår världsåskådning. Det är motiverande. Att människor stärks liksom. Och sen såklart, som jag var inne på också, så behöver det inte bara vara kamrater. Det är ju också, och det är ju en uppmuntran till alla er som känner att ni ännu inte, om någon outgrundlig anledning, kan ta det där steget in i ledet ännu, så är det otroligt motiverande när man får en klapp på ryggen, en fin kommentar på gatan eller i Spreaker eller vad för något som helst, eller när man får ett ekonomiskt bidrag eller vad det nu kan vara av någon som ännu inte har engagerat sig i kampen. Och så det är en väldigt lätt uppmuntrande, ett väldigt lätt första steg. Gör du absolut ingenting alls i kampen idag, så se åtminstone till att uppskatta det vi andra gör på olika vis. Visa ditt gillande på olika vis, för att det motiverar. Och som aktivist så är ju det här någonting man faktiskt alltid får se när man är på en offentlig aktivitet. Och det är väl också det som gör att offentlig aktivism är den roligaste typen av aktivism, om du frågar mig, när man faktiskt får möta människor och faktiskt får de här uppskattande klapparna på axlarna och ja, man får det här stödet från folk och får känna extra motivation utav det. Men också interna aktiviteter som organisationsdagarna eller Nordendagarna eller någonting, när man just får det här andra som jag pratade om, det här mötet med kamraterna, den här förståelsen för vilka bra människor det är. Då blir man också genuint motiverad.
Jag håller helt med, och jag tänker så här, att de som inte tillhör Nordiska motståndsrörelsen kanske inte har någon erfarenhet alls av att ingå i den typ av organisation. De kanske inte riktigt förstår hur värdefullt kamratskapen är och hur värdefulla kamrater är. För att vanliga människor, så att säga, har ju sina kompisar. Och jag tror att på sin höjd kanske de lyckas hitta en, max två sanna vänner som ställer upp liksom för dem alltid i ur och skur. Och det är ju väldigt speciellt i en organisation som vår, för här har vi kamrater, väldigt många kamrater som alltid ställer upp, som är lojala, som aldrig sviker. Och det, ja, men det är en väldigt, väldigt speciell situation faktiskt. Som det har jag har inte märkt av i närheten av det i mitt vanliga liv, så att säga.
Nej, och sen en annan sak också, så nu umgås jag väl inte så mycket med vanliga människor. Med. Det är ju i stort sett bara kamrater nu för tiden man umgås med. Men av olika anledningar. Men i alla fall så en sak som jag minns från förr när man var yngre eller ung vuxen. Det var ju att när man umgicks med vänner som inte nödvändigtvis var ens kamrater så involverade det nästan alltid alkohol. Alltså det behövdes att man festade tillsammans för att vänskapen byggde någonstans på närvaron av alkohol. Så är det ju verkligen inte med kamratskapen i organisationen.
Nej, vi är ju sammansvetsade genom gemensamma umbäranden egentligen.
Mm.
Och jag vill också betona att, för det där är också en anklagelse om att vi söker gemenskap och så vidare. Jag gick med, eller det har varit åtminstone, och jag gick med i organisationen för att jag är motiverad av övertygelse. Så jag gick inte med för att få kompisar eller kamrater. Men det är vad jag har fått och det är otroligt tacksam för. Och det motiverar mig att fortsätta med oförminskad takt att arbeta helt enkelt.
Absolut, jag håller med.
Men apropå umbärande då, blir du motiverad eller nedstämd av repressionen?
Jag blir helt klart motiverad. Repression är ju någonting som man i sekunden, där och då, så kan det ju påverka en negativt. Men i nästa sekund så är det bara uteslutande positivt faktiskt när det kommer till motivationsfaktorn. Repression, det tyder ju på, och återigen kopplat till inledning lite grann, alltså repression tyder ju på desperation. Repression är ju alltid ett kvitto på vår framgång, att de som utför repressionen är desperata. De har försökt med alla vanliga vägar och de hjälper inte, så därför försöker de med repression och försöker slå. Och hade vi varit helt obetydliga, hade vi varit på helt fel spår, hade vi inte utgjort ett rejält hot mot systemet, så hade man ju heller inte orkat bemöda sig med att utsätta oss för repression. Man hade inte lagt resurser på det. Då hade man ignorerat oss istället. Då hade man inte skrivit om oss i tidningarna. Då hade man inte gjort ditten och datten. Man hade inte brytt sig om och censurera oss på sociala medier och allt vad det nu kan vara. Då hade man bara låtit oss vara. Och på samma vis, så jag menar, om man nu är en rörelse som påstår sig att man verkar för verklig förändring, men samtidigt så har man sina Instagram-konton intakta. Man kanske har sina bankkonton intakta. Man kanske har en offentlig verksamhet som aldrig angrips av några av våra fiender. Man kanske inte är med på några listor över världens farligaste människor eller råkar ut för några liknande skamartiklar i media. Då bör man ju såklart stanna upp lite grann och fundera på varför. Vad är det som andra som råkar ut för detta gör rätt? Vad är det vi gör som är fel? Det uppmuntrar jag alla sådana till. Men som ett tillägg då kan väl sägas att det här såklart endast handlar om när man utgör en legal organisation med legal verksamhet. För givetvis, självklart, så kommer man råka ut för repression om man bryter mot lagen. Alltså jag menar, en massmördare eller en terrorist, de är ju inte nödvändigtvis bättre bara för att de stöter på mer repression än någon som följer lagen. Man måste såklart jämföra äpplen med äpplen, och då gäller definitivt det jag sa. Det går inte att komma ifrån att repression är en slags kvitto. Inte det enda kvittot på framgång eller vilket hot man utgör, men definitivt ett av flera kvitton. Men när det kommer till motivation och repression, så skulle jag dock vilja säga att det som verkligen motiverar mig mer än något annat när det kommer till detta, så är det när andra människor än jag själv utsätts för repression och när jag ser hur de vägrar att ge vika för den repressionen de utsätts för. Det är otroligt motiverande. Förra året till exempel så fick jag en enorm ökning i min motivation när jag såg Fredrik Nerman som fick sitt hus nedbränt och sitt bankkonto nedstängt, men ändå utan tvivel fortsatte att stå lojal och rakryggad i kampen. Han var på gatan igen dagen efter. Det var extremt motiverande för mig. Och Detsamma kan såklart gälla de som utstår ett längre fängelsestraff utan att låta sig brytas ner det minsta. Alltså sann och verklig okyvlighet och verklig kampanda, det motiverar enormt mycket. Gör det.
Mm, jag håller helt med. Men om man nu inte är som du utan faktiskt tycker att det är ganska jobbigt med repression, finns det på andra sidan några individuella fördelar, med risk då för att vi kanske pratar om ett av dem, med ett engagemang i motståndsrörelsen?
Ja, alltså det finns egentligen ganska mycket fördelar med ett engagemang. De flesta av dem är kanske inte så praktiska, så enkla att ta på. Men visst, det är fantastiskt kamratskap som du var inne på innan. Det är utbildningar och annat som man faktiskt kan ha nytta av även för sin egen skull. Det är att man kan få hjälp med och i gemenskapen bli en bättre människa. Så man kanske har lättare att motivera sig själv och komma igång med den där träningen eller vad det nu kan vara, andra saker. Men framförallt så är det ju då inte de praktiska sakerna. Och det här är någonting som jag vet att många som till exempel nya medlemmar har pratat med mig om. Att man får känna att man inte är ensam. Man är inte ensam i en zombie-apokalyps utan... det finns faktiskt fler människor som tänker själva, självständigt, fritt. Och det finns faktiskt fler människor som vågar ta sina tankar ut i verkligheten och kämpa för dem. Man får möjlighet att kunna gå till sängs med ett gott samvete. Man får möjlighet att se sina barn i ögonen utan att skämmas. Och sen är det såklart allt helt fantastiskt man får vara med om. Alltså ens liv har ju verklig betydelse. Och man får vara med om helt otroliga saker som annars faktiskt är förunnat få. Man får leva sitt liv helt enkelt istället för att bara vara en åskådare. Man får vara en krigare istället för en drönare. En varg istället för ett får. En hjälte istället för en NPC. Med det sagt så är det såklart inte egocentrism eller personliga fördelar som ska styra dig till ett medlemskap hos oss. Allt du själv får vara med om, allt som faktiskt är positivt, den här kamratskapen och upplevelsen och allt andra, är också som du sa tidigare, det är ju någonting som måste ses som en bonus. Det är något man får på köpet. Men i slutändan och i grunden så kämpar vi ju inte för oss själva, utan vi kämpar ju för något otroligt mycket större än oss som individer.
Har du några avslutande ord till de som håller med oss rent ideologiskt men som har svårt att motivera sig själva till att ta steget in i kampen och börja kämpa?
Alltså egentligen så är det ju som allting annat. Det är som att komma igång med träning eller all typ av självförbättring eller sluta röka eller vad det nu kan vara. Så det är ju bara att bestämma sig och ta sig i kragen. Bara göra det. Bara ta det där steget och våga kasta dig ut för stupet. Sluta tänk efter så mycket och våga känna istället. Våga lev ditt liv. Våga kontrollera ditt eget liv. Våga låta ditt hjärta vägleda dig. Istället för att bara springa på i ekorrhjulet, så våga ta det där klivet ut från ekorrhjulet. Gå ut i världen. Styr dig själv. Var din egen herre. Se allt det positiva med vår kamp och det vi gör istället för att haka upp dig på de få negativa saker som finns. Se det våra fiender ser när de utmålar oss som några av världens farligaste. Och sen någonstans rent praktiskt då, det har jag också sagt innan och jag kommer att upprepa det igen, men det är inte så att du kommer kasta dig rakt in i elden, utan skickar du in en medlemsansökan till oss, för det första så är den inte ens oåterkallelig. Den leder till ett informations- och rekryteringsmöte med en lokalt ansvarig människa på din ort. Först efter det här mötet så tar ni ett gemensamt beslut om det ska bli ett medlemskap eller inte. Och även om det blir ett medlemskap så är det inte så att du kommer ställas på Sergels torg med en tyrunefana i din hand och förstå där helt ensam och motstå stormen. Det är inte så att du kommer att bli uthängd som världens farligaste människa dagen efter du har gått med oss. Det är inte så att du otvivelaktigt kommer att bli av med din anställning eller vad det nu kan vara, utan du får ju såklart gemensamt med oss själv avgöra din engagemangsnivå, vad du kan hjälpa till med, vad du bäst kan bidra med. Och om du nu ändå trots allt det jag säger skulle ha problem med att få iväg den där ansökan, om du tycker det känns som ett stort steg, jag vet inte varför du skulle tycka det, för det finns ingenting att vara rädd för gällande det där. Men även om det nu skulle vara så, du kanske känner någon i organisationen. Du kanske har kontakt med någon på någon social media där vi ännu inte har blivit censurerade. Eller du kanske känner någon som känner någon. Och då kanske, det kan vara så att om du hör av dig till dem, att du kan få komma och delta på något föredrag eller någon enklare basaktivitet eller något träningspass eller någonting. Och där kan du då se att det stämmer. Du kan se att det vi har pratat om i detta avsnittet stämmer. Du kan se att vilka jäkla män och kvinnor det är som är med i motståndsrörelsen. Vilken kamratskap som finns där. Och sen därifrån så kan vi ta det eftersom. Men någonstans mitt i alltihopa, för att bryta ner det, så måste du ändå fråga dig själv. Vad är det absolut värsta som skulle kunna hända dig om du anslöt dig till kampen? Om vi tar det absolut värsta, du kanske blir av med ditt jobb. Om det ska gå riktigt illa och riktigt långt. Om vi nu ser det som det värsta som kan ske. Du kanske har någon vän som du blir av med, som inte vill ha med dig att göra längre. Och så vidare. Men jag menar, ett arbete, det går alltid att hitta ett nytt. Och faktiskt till och med om du så mot all förmodan inte skulle hitta ett nytt jobb, man klarar sig utan ett arbete under en ganska lång tid utan att man på något vis hamnar på gatan eller så med den sociala välfärdsnätet som vi ändå fortsatt än så länge åtminstone har kvar i det här landet. Och vänner, det kommer du få nya, om inte annat i form av kamrater som alltså är verkliga vänner. Och så jämför du allt det här med vad är det absolut värsta som skulle kunna hända om du inte kommer med oss och drar ditt strå till stacken? Jo, det är att ditt folk dör ut. Att dina barn och barnbarn plågas till sin utrotning. Att du dör ut och att din närvaro på den här planeten har varit totalt meningslös. Och jämför de här sakerna mot varandra. Jag ska egentligen inte behöva säga mer än så. Hör du det jag säger? Lyssnar du på det här? Tar du till det till det jag säger och ändå känner att ja, så jag vet i fan alltså. Ja, då är du antagligen inte man eller kvinna nog att stolt kunna bära namnet motståndsman eller motståndskvinna. Och då är det ju bara så att vi andra som redan är aktiva, vi behöver skaka om dig ett tag till. Vi behöver bryta de här dimridåerna av hjärntvätt som ligger för dina ögon. Vi behöver bryta materialismens kättingar än mer. Du behöver då skåda hur systemet visar sig all sin vidrighet ett tag till innan Arion i dig vaknar. Men när väl din krigarsjäl har vaknat, då behöver du inte ens höra detta. Då kommer du plikttroget att sluta upp i ledet, vare sig du egentligen vill det eller inte. För då kommer dina instinkter att styra dig till att ta kampen. Och tar du kampen på rätt sätt, så kommer du sluta upp under tyrunefanen.
Mycket väl talat, och med de orden så avslutar vi dagens avsnitt. Ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg skickas till ledarperspektiv@nordiskradio.se. Ditt skickande är såväl positiv som negativ kritik. Ni kan stödja Nordiska motståndsrörelsen och läsa mer på motståndsrörelsen.se och kommentera gärna detta avsnitt på Spreaker samt sprid det på sociala medier där vi fortfarande finns. På återhörande, hej!
Tack allihopa, adjö!